Hej och välkomna till Fotbollsatlasen, er GPS i världsfotbollen. Jag heter William Gidström och skriver normalt om Ajax och holländsk fotboll på Svenska Fans. Men i den här podden försöker jag lära mig mer om fotbollen från alla världens hörn. Tanken med den här podden är att en liten atlas ska kunna kännas som en guide för att lära oss hitta lite bättre i fotbollsvärlden. Det är genom att jag i varje avsnitt samtalar med gäster som har full koll på ett lag, en liga eller ett land utanför de allra mest omtalade i Sverige. Dagens gäst är Andreas Mitsis som skriver om grekisk fotboll på Svenska Fans. Andreas kommer berätta mer för oss om den alltid lika händelserika Super League och så kommer vi snacka upp playoffspelet om de sista EM-platserna där Grekland har god chans att ta sig till mästerskapet i sommar. Välkommen hit Andreas!
Tack så mycket, kul att vara med!
Jag tänkte att vi kör igång med lite snabbfrågor så att man får lära känna dig lite mer i alla fall. Vi börjar med den klassiska frågan ålder.
36 år gammal.
Ja, yeah. Och var bor du?
Jag bor i Falkenberg på västkusten.
Och vad sysslar du med utöver att skriva på Svenska Fans?
Då är det jobb som gäller till vardags, lärare till vardags och sen på fritiden är det mycket fotboll.
Yeah. Vad är du lärare i för ämnen? Där
det är fritidsen och så har jag just nu idrott och bild på skoltid och sen på fritids också. Fulltös.
Ja. Och jag tänkte, har du något favoritlag eller en favoritspelare? Jag känner ju mest på som att du skriver mycket allmänt om grekisk fotboll, men är det något lag hjärtat klappar för extra också?
Det är ju inte det, mer än landslaget. Grekiska landslaget är ju det som hjärtat klappar för extra. Sen följer man alla grekiska lag också utöver det, så det är klart. Det är väl det. Mm. När man räknar upp så kan man ju tillföra att man hade ju Thierry Henry som en ganska stor förebild.
Ja.
Han var speciell.
Ja, jag misstänker vad du kommer svara på nästa fråga, men får ändå ställa den. Största fotbollsminne?
Ja, helt rätt. EM 04, var annars. Ja. Med ganska klar marginal också.
Ja, precis. Var du här i Sverige och såg hemifrån då, eller du var inte på plats?
Så det hänger ju lite ihop med kanske om man har någon drömresa så är det att se Grekland spela i ett stort mästerskap.
Ja.
Det är väl det. Ett stort dröm. Ja. Kanske i sommar, vi får se.
Ja, precis. Får vi se. Ja, vi kommer komma till det lite senare tänkte jag. Men jag tänkte att vi får börja i ligafotbollen och grekiska Super League som gör, ja, lite förhållningsfullt kan vi säga att bilden utifrån är att det ofta känns som att de rubriker man får som svensk om grekiska ligan är skandalrubriker om korruption och domarattacker och sådär. Och det har ju minst sagt varit en omsusad säsong. Och så var ju i december så strejkade väl domarkåren som jag förstått i någon vecka. Och det var lätt att en domare som hade attackerats eller han hade inte personligen attackerats eller var det hem?
Ja, det absolut, det var hot. Och sen dog ju avled även en kravallpolis efter incidenter i en volleybollmatch. Så det var ett par dagar där det hände rätt mycket.
Yeah.
De ledde fram till att regeringen då tog det beslutet. De gjorde att ja, det var inga mer fans välkomna på drygt 2 månader. Men det gällde bara enbart fotbollen.
Nej. Ja, som säger, ganska ja, extremt straff på ett sätt att tomma läktare i flera månader. Och vi spelade in där i början av mars och då har det bara gått några veckor sedan publiken ja, till oss tillbaka. Hur är liksom läget nu? Har det lugnat ner sig sen återstarten så att säga? Eller?
Det går i perioder, men just nu så ta i trä, det är lite lugnare. Men det kan ju vända fort. Det behövs bara en match och en incident så kan det smälla. Men det är ju så att fotbollen fick ta den stora stryken där. Liksom. Det var mer som ett straff mot fotbollen och straff mot ja, ägarna av storklubbarna lite så från regeringens sida. Bollen klarade sig, basketen klarade sig, men fotbollen fick ta smällen för det här dödsfallet och kravallpolisen. Så, ja, det är väl lite för att regeringen och premiärminister Mitsotakis vill åt att storklubbarna ska ja, hitta något slags form av samarbete och dra åt samma håll vad gäller huliganismen. Och ta ansvar i det hela. Så är det ju. Alla har sitt ansvar, men de ville pressa dem lite där extra kändelser som regeringen ville åt storklubbarnas ägare där. Med det slutet de tog.
Det är ju komplexa frågor såklart, men kan du se några huvudanledningar till att det blivit sådana problem som det ändå blivit i grekisk fotboll? För huliganism är ju någon som funnits i över hela fotbollsvärlden såklart, och så, men det känns som att läget är på annorlunda i Grekland än i många andra, i alla fall europeiska länder just nu.
Ja, det är lite kaos, är lite vardagsmat i Grekland. Och det har ju sina förklaringar, som jag var inne på, storklubbsägarna. De är maktgalna, de är egocentriska och de vill styra och ställa och ha det på sitt vis. Ser de till hus, kanske lite väl mycket, tänker inte på produkten i stort utan vill se till så att de har det bra och resten skiter man i lite. Och då blir det lätt ordfejder och det blir, ja, de blir utspel i media och så grekisk media kan ibland kanske enligt mig förstora sakerna lite mycket. Och så blir det världens grej utav saker och ting. Mm. Sen är det ju jättemycket som spelar in i att det som det är organisatoriska frågor. Där det liksom brister och ja, det är ju jättestort anledning till att det är som det är.
Och så det är kanske svårt att se lösningar också, för det är ju väldigt mycket som kan behöva förändras såklart. Men tror du chansen finns att ändå kan, läget kan förbättras på något sätt framöver, eller tror du liksom att man kommer hamna djupare i det här träsket av våld och bråk bara liksom?
Det är ju en kultur som har skapats sedan decennier tillbaka någonstans, så det är jättesvårt att ändra på, utan det kommer ju fortsätta i mer eller mindre utsträckning, det råder inga tvivel om. Grekisk fotbollspolitik den är liksom invävd i det hela, i fotbollen. Det är politik i fotbollen och det är svårt att komma ut ifrån det. Det handlar om att någonstans försöka som sagt, dra åt samma håll och att alla kan enas, men det kommer aldrig kunna ske med sådana ägare, med regeringen och med, och sen har vi en inkompetent förbundsstyrelse också som kanske inte sitter på de posterna på fotbollskriterier utan på andra kriterier har ju de tagit sig in i förbundsstyrelsen. Mm. Och inte skarpaste fotbollskunskaperna. Då är det svårt att utvecklas och ta sig framåt. Mm. Men så det är en liten ond cirkel man är inne i. Och ibland går det, känns det väl lite bättre och stabilare. Och sen kan som sagt det räcka att något litet sker och så bryter kaoset ut.
Ja. Det är kanske lite perspektiv på svenska debatten vi har i Sverige om mot fotbollsförbundet, så som man kan ha mycket åsikter på vad SvFF håller på med, men det är i alla fall, känns i alla fall lite stabilare än det grekiska förbundet.
Ja. Sen kan man ju tillägga att rent sportsligt så tycker jag att jag har gjort framsteg nu de sista 2-3 åren skulle jag säga. Ligan mår ju förhållandevis bra rent sportsligt sett. Storklubbarna är starkare än vad de var för, om man ser dem som en helhet, är de starkare än vad de var för 5-6 år sedan. Mm. Och samtliga fyra stora då, Olympiakos, Panathinaikos, AEK och PAOK var ju med i gruppspel nu i Europa i höstas. Och 2 stycken är kvar fortfarande som vi kommer tillbaka till.
Ja, precis.
Ja, rent sportligt mår det hyfsat, förhållandevis bra skulle jag vilja säga.
Ja, det är lite fascinerande att det kan bli så att ändå och det är lite klivning på det här sättet. För vi ser i andra länder att det ofta, ifall det blir så strukturella problem utanför plan, så blöder det ofta in i fotbollen också. Men som säger, grekiska lag är med i flera turneringar och spelar ganska bra just nu.
Och tyvärr kommer det ofta då i skymundan utav lite andra politiker. Så nej, det får man också lyfta fram. Så att det sportligt sett så är det en bra period just nu.
Mm. Ja, vi kan ju komma in lite mer på själva fotbollen, för grekiska ligan har ju ett lite speciellt upplägg. Jag tror det är inte helt nytt. Jag förmår att belgiska ligan har något liknande. Att man...
Ja, jag tror precis Belgien, sen tror jag måste nog Schweiz eller Österrike också när de är inte helt ute och seglar.
Ja, precis. Att man helt enkelt spelar en ganska normal serie större delen av säsongen, men nu framåt våren så delar man tabellen i 2 så att topp 6 spelar mot varandra sista 10 omgången för att göra upp om titeln och Europaplatserna. Och sen de nedre 7 får möta varandra, spela mot varandra för att göra upp om att inte åka ur helt enkelt. Och det är väldigt jämnt i toppen och dramatiskt med PAOK Saloniki leder ju när vi spelar in det här. Men bara en poäng för AEK Aten som är regerande mästare. Sen så är det ju klassiska Olympiakos och Panathinaikos också med där. Hur ser det ut just nu, tycker du, med inför upplösningen? Vilka är favoriter i din bok för att vinna?
Ja, det är superkul först och främst att det är så här jämnt. Jag är man inte van vid. I fjol var det också jämnt. Men innan det är ju evigheter sedan vi hade en sån här spännande toppstrid. Och nej, det var njuta faktiskt, för det är man inte van vid. Så att det blir matcher som hela tiden betyder någonting är jättekul. Men ja, favoriter, nej, det finns inga tydliga. Det är det som är mer extra spännande nu med. AIK och Panathinaikos har en fördel. De har ju inte Europa att tänka på. Så någonstans borde det gynna dem. Sen har Panathinaikos slitage från tuffa cupmatcher. De har spelat till, ja, fyra stycken ganska svettiga där, matcher som har tagit på dem. Så det är en fördel för deras del. Sen är ju Olympiakos in i ett momentum, ett riktigt flow nu under nya tränare. José Mendilibar som har fått, ja, riktig ordning på skutan och bara tutar på ju för stunden.
Mm.
Och AIK är ju regerande mästare. De har ju jättefin grund från i fjol med Mattias Almeida som tränare. Så nej, vidöppet. Jag kan inte bara peka ut och säga att det här är några favoriter, utan det är, varje om kommer att vara av stor betydelse varje match.
Yeah. Precis, jag tycker du nämnde några där, Mattias Almeida som är AIK:s tränare, som jag i alla fall minns från VM 2002, som spelade för Argentina då han vållade Sverige problem i matchen. Många kanske minns att
de fickat hår hade han.
Ja, precis, håret där, han sprang runt och var som spelupplägg på mittfältet. Det blev VM-krönikan som man hör att mikrofonerna tar upp att Lagerbäck är en jävla problem, Almeida. och så. Men det är ju kul med tränarprofilerna i ligan också, med Fatih Terim, med klassiska turkiska tränare, har ju Panathinaikos nu. Och sen så såg jag PAOK har Rashvan Lucescu som tränare. Då var Lucescu efternamn var jag tvungen att kolla upp, och ja, han är Mircea Lucescus son. Precis. Mircea Lucescu, jag hade Shakhtar bland annat i evigheter och sådär. Och det var roligt. Det säger en del om hur gammal Mircea Lucescu är, att Rashvan Lucescu som hans son. Rassan själv är 55 liksom. Men så var
han är 80. 80 nästan, så är
min
minst.
Alltså, det kan bli så tätt med tränarprofiler också. Mm. Så visst var det Trajan hos Dellas tränare något lag också, tyckte jag skymta förbi också.
Nyss tagit över Åfi Kreta. Åfi. Yeah. Så ja, det är en del, definitivt. Yeah.
Det är roligt, men vi har ju, som du var inne på, PAOK och Olympiakos är fortfarande kvar i Europaspel. De är båda i Conference League, och vi spelar in det här dagen före första matcherna där i åttondelsfinalerna, och PAOK har Dinamo Zagreb och Olympiakos har Maccabi Tel Aviv. Vad tror du om deras chanser att ta sig längre i turneringen?
Ja, rent teoretiskt sett så kan man inte begära så mycket mer, utan det är fantastiska chanser just nu för bägge två. PAOK var ju kvartsfinal i Conference League, vad blir det, två säsonger sedan, 21-22 var de i kvartsfinal, så de har ju känt på det innan. Mm. Och Olympiakos har ju också nu som sagt ett momentum under nya tränaren, så det är väl bara till att försöka tuffa på. Det är så bättre, mycket bättre chanser rent teoretiskt sett får man inte. Men sen ska det ju också klaras av, det är lättare sagt än gjort.
Yeah.
Och är det någon nation Olympiakos har spöken ifrån, så är det ju Israel, det israeliska lag.
Mm.
Senaste gången Olympiakos missade gruppspel i Europa var 2010-11. Och då var det just Maccabi Tel Aviv som hindrade dem. Så det finns några spöken att övervinna här.
Jag tycker att man får lite sådana spöklag. Så Mato Soric, som skriver om Dinamo Zagreb på Svenska Fans, var med i podden nyligen. Och han var ju rädd just för att Dinamo hade fått PAOK i lottningen. För Dinamo är det tydligen att grekiska lag är spöket. Att kroatiska lag generellt har haft jättesvårt mot grekiska lag i Europaspelet. Och så han var lite nervös för det. Och så medans Olympiakos vaktade för Maccabi då istället.
Conference League är fantastiskt kul, måste man också någonstans säga. Jag är helt lyrisk nästan över Conference League. Det var man inte när UEFA introducerade Conference League. Då var man lite skeptisk, och måste jag ju medge. Men det har blivit en succé, Conference League. Jättekul.
Ja, det är roligt. Alltså,
det vet du själv med Ajax.
Ja.
Jag tycker det är superkul. Det är öppet och det är spännande. Det är oförutsägbart. Det är liksom raka motsatsen till vad Champions League är just nu.
Ja. Nej, men jag tycker verkligen det är roligt. Framförallt, jag känner väl mest så här att Europa League har man börjat gilla mer och mer, ju mer liksom stängt Champions League har blivit och så. Ja. Conference League tycker jag hellre också med just lag som kan dyka upp där. Sen så som Ajax-supporter känner man ju lite, det är lite ovärdigt att vi är med. Ja. Samtidigt så är ju Ajax inte, man ska ganska skatta lycklig över att Ajax som är i Conference League ja. Med tanke på hur dåliga man har varit den här säsongen. Men det är väldigt härlig turnering så att det kan bli ja. Sån där...
Ja, det är den.
Underbar. Ja, men ju såhär, PAOK och Dynamo Zagreb i en åttondelsfinal i Europa, det tycker jag är härligt liksom att... Att det blir en mixen av lag liksom. Det är det man saknat i, på toppnivå i Europa annars tycker jag.
Jag minns ju, man var ju så skeptisk till den. Eller, och det var ju majoriteten av alla fotbollsintresserade. Det var ju så här. Mm. Liga, nej, men ja, succé faktiskt. Jättekul.
Mm. Mm. Vi har ju en del svensk intressen i den grekiska fotbollen också. Budspelare Niklas Eliasson såg ju spela för AIK när de mötte Ajax i Europa Leagues gruppspel. Och så har vi Alexander Jeremejeff i Panathinaikos och David Moberg Karlsson är väl kvar i Aris fortfarande, eller?
Jag tror de bröt kontrakt.
Bröt kontrakt, ja. Mm. Och August Erlingmark i Atromitos och Erik Larsson spelar på Kreta och Emil Bergström i Panserraikos. Ett lag jag aldrig hade hört talas om innan. Kan jag ju och så. Men, så det är en hel del svensk intressen där. Och, men hur går det för dem? Är det någon som utmärker sig särskilt?
Till att börja med så har svenskar överlag ett gott rykte i Grekland. Mm. Det har ju byggts upp under många år. Professionella och skapar inga problem och du levererar ofta på plan. Eller skapar inga, utan det är
Micke Nilsson spelare lite grann.
Ja, i allra högsta grad liksom. De bara levererar stabila insatser på planen på regelbunden basis. Och ja, det finns en övergripande positiv bild av den svenska spelaren. Så det kom lite där, måste man ju säga, att det, Per Zetterberg i början på 2000-talet.
Ja, just
han gav en liksom flow där, han gav en någon slags startskott på det hela. Sen fanns det såklart svenskar innan Per Zetterberg också, x antal stycken. Men just där någonstans. För sen kom ju Micke Nilsson, det fylldes på med Mellberg, Majstorovic, ja, och så vidare. Så någonstans runt där, det sättet jag producerade, där skapades den bilden som nu då har gjort att ja, det finns en väldigt positiv bild till svenskar. Och ja, bäst, man får nästan, man måste nämna den Niklas Eliasson. Han har ju tagit ett ytterligare steg den här säsongen. Han var bra i fjol, men inte så att han stod ut, men det gör han i den här säsongen. Han har verkligen tagit ett kliv framåt och fått mer slutprodukt och har för sig på ett helt annat sätt i spelet än vad han gjorde i fjol. Mm. Och han har stått ut. Jeremie var ju, ja, det har han också stått ut, kan man inte säga något annat om. Han är tredje anfallare, men så fort han får chansen så är han där, har den, gör mål och det går inte att klaga på honom. Fantastiskt. Mm. Och han har ju, man skulle kunna hävda att han borde kanske bli andra striker efter Fotis Ivanidis som är etta, storklar etta. Det går inte att peta, men andra spårar en slovensk landslagsanfallare som blandar och ger en hel del i sina prestationer. Där någonstans skulle nog Jeremejeff ändå kunna peta honom och vara tvåa bakom Ivanidis. Men ja, men fortsätter han som han gör och gör mål så fort han får en speltid så borde han nog kunna peta spårare från andra anfallsplatsen i alla fall.
Ja.
Hade vi mer? Ja, vi hade Erlingmark. Ja, han är ju stabil. Precis så som vi sa här inledningsvis att människorna är stabil. Gör det vad han ska för att tro mot oss. Mm. Detsamma med Erik Larsson på Kreta där för Åfi. Emil Bergström, jag är ju Panserraikos. De startade väldigt bra den här säsongen. De blev så här, fick en riktigt bra start på säsongen. Sen har de så här... Ja, han likt hela laget har lite haft lite tuffare sen ja, november-december någonstans där. Så de planat ut lite och inte haft lika mycket framgång.
Mm. Ja. Det känns spännande med Jeremejeff. Just, det känns som att han är liksom svårt att hitta sin nivå. Liksom, för han känns som han är för bra för allsvenskan. För när han är hemma i allsvenskan så blir han skyttekung och öser in mål. Samtidigt som när han var i Twente i Holland så kunde han inte ta en plats. Och så är Panathinaikos som säger ja, men det går hyfsat men inte helt ordinarie och sådär. Så känner man, någonstans där ute finns det en klubb som är liksom perfekt Jeremejeff-nivå. Man kanske inte riktigt hittat den än. Ja.
Nej, lite så är det ju. Men ja, jag är imponerad av honom. Jag tror inte att han skulle kunna leverera så som han gjort. För det är, han har ett fantastiskt målsnitt per spelare. Så det nej, och vill han vara ordinarie någonstans så, det finns nog klubbar som står i kö för att få hans signatur.
Men vi kanske ska gå tillbaka lite där vi började så att säga med som sagt, det är ju 20 år sedan 2004 och ja, det mest sensationella EM-guldet någonsin när Grekland vann över Portugal i finalen. Och alltså, går det ens att sätta ord på hur betydelsefullt och stort det är i Grekland? Liksom, det är ju...
Det är ju episkt. Det är ju liksom någonstans... Ja, fotbollen nästan startade där kan man säga. Eller det var landslagsfotbollen. Papsen är inte på kartan innan Otto Rehagel kom in 2001, hösten. Då hade vi bara varit med i två mästerskap. EM 80 och VM 94. Att då från de två mästerskapen sen gå och vinna ett EM-guld, det är osannolikt. Just att gå hela vägen med, det är inte att man går till kvartsfinal eller att man går till semifinal, utan man går till final och man går hela vägen in i kaklet och slår Portugal både i öppningsmatch, världsnationen Portugal, både i öppningsmatch och i finalen. Så nej, det betyder ju enormt mycket och det är någonting som man bär med sig hela livet och alla med grekisk påbrå gör ju det, alla greker. Jättestort är det. Sen hade man kunnat ta tillvara på själva framgången på ett bättre sätt, men ja, det kanske inte bli för negativa, men man hade kunnat göra mer utav landslagsfotbollen i Grekland. Och vi har ju till exempel inte ens ännu, vi har pratat om i sen guldet 2004 om ett träningscenter för landslaget. Och det finns fortfarande inte, utan det beror på vilket som är förbundsstyrelsen, så helt plötsligt så tycker man att ja, det passar att vi bygger där och sen ska det vara bygglov och det ska hittas liksom finansiella, man ska finansiera bygget och så byter vi förbundsstyrelse och så har de en annan tanke och så händer det ingenting och så står man och stampar. Så än så länge har vi, utan landslaget får liksom träna där det passar någonstans. Är det väl. Och tränar du Panionios arena och sen är det Atromitos, så ja, de får vara där det helt enkelt finns plats för dem. Tyvärr, det är jättesvårligt, för någonstans hoppas man att fler ska kunna sätta landslaget främst. Men ja, så man hade kunnat göra mycket, mycket mer av guldet så sett.
Förvalta arvet lite bättre. Alltså, man kan hoppas på att det skulle kunna just bli... någonting att bygga vidare på också, inte bara att se tillbaka på.
Sen blev det ju framgångsrika år efter. Det är också någonting som man ofta glömmer. Alltså 2004 guldet i all ära, men sen fortsatte vi. 2006 missade vi VM. Det var lite baksmälla ifrån guldet. Men sen 2008 tog vi oss till EM, mötte Sverige.
Ja, Zlatans mål där, minns man.
Där var underpresterade vi ganska grovt i det med mästerskapet. Sen var det 2010 VM, Sydafrika. Gjorde en ganska slätstruken insats. Vi tog vår första VM-seger mot Nigeria. Och sen 2012 tog vi oss i kvartsfinal i EM. Och sen i VM 2014 var man bara en straffläggning från kvartsfinal. Då var det Costa Rica som Keylor Navas som stod i vägen.
Ja, just.
Så det var många bra år efter det här med. Sen fallerade när Fernando Santos stack där. Sommaren 2014. Och det blev en restart som tagit några år. Så nu hoppas att det är 10 år sedan sist vi var med ett stort mästerskap, så låt oss hoppas. Att
jobba med 10 års cykler just.
Ja, precis. Lite så. Ja. Verkligen.
Hur minns du på just alltså själva skrällen som man gjorde 2004? Jag minns att vad ska man säga, att bilden av den har ju blivit lite komplicerat på ett sätt, känner jag, att eftersom det är en liksom sån, på pappret är det ju liksom en skräll som folk älskar, så att den lilla oväntade nationen går och vinner allting, men det var ganska många som störde sig liksom på grekerna också, att man spelade så defensivt och tråkigt liksom, så det inte blev så omhuldat, alltså det hade kunnat bli mycket mer, en mycket större grej bland neutraler, känner jag, än det blivit. Hur känns det som grekisk supporter liksom bara för höra liksom att ja, men vad fan, man spelar så tråkigt och dålig, det är ingen riktig fotboll?
Jag har ju varit i, jag vet inte hur många debatter om just det här. Det är, ja, de går inte att räkna ens. Men vad, då kan man bara ställa frågan, alltså, vad vill ni vi skulle göra då? Liksom, ska vi spela öppet? Vi har alltid att spela liksom samba fotboll eller tiki-taka eller vad man vill. Utan det materialet som fanns gjorde ju återigen det absolut bästa med. Sen kan man, visst, man hade, det fanns vissa spelare offensiva som man hade kunnat få ut mer av. Och kanske, men på bekostnad av då kanske stabiliteten i defensiven lite och balansen i laget. Mm. Det var ju bara liksom att göra det bästa av läget och det, man gjorde det absolut bästa. Det går ju inte att säga någonting annat.
Nej, precis. Man maxade ju verkligen utifrån materialet och förväntningar. Och jag tänker även med liksom spelarna man hade så känns det som man hade väl inte kunnat formera det på något annat sätt. Man hade ju Charistias där uppe på topp som jättebra att slå bollar på och mycket och sådär. Och sen många starka backar och sådär. Jag var lite förtjust i en Bassinas, han tunnhåriga på mittfältet som slog alla passningar och sådär. Men...
mittfältarna där, Karagounis, Katsouranis, Bassinas. Savorakis, de var ju jättefina. Sen glömmer man ofta också, man, det är ju det här, ja, defensivt, men hade ett av turneringens bästa passningsspel. Det nämns aldrig. Men det, tillsammans med Tjeckien, skulle jag nog säga. Man minns ju den turneringen så pass väl och såg nästan alla matcher mer eller mindre. Så, det var ju... Ja. Sen hade man kunnat trycka in till Vasilis Tsarta, som du vet vem det är, vänsterfot, magisk.
Nej, inte riktigt.
En klassisk tia. Han agerade ju supersub. Han kom in och slog hörnan i semifinalen. Han slog en passning till Spanien i gruppspelet. Assist där. Det är ju en sån spelare som man hade kunnat på något sätt kanske lirka in i startelvan. Men då på bekostnad av balansen, den defensiva balansen. Så nej, det är fenomenalt jobb av Otto Rehagel. Det är bara hatten av.
Ja, precis. Och så en av de mest obegripliga värvningarna jag varit med om sen när Ajax av alla lag värvar Charistias efteråt. Liksom är jättebra. Ja, uppenbarligen en bra spelare i rätt kontext och sådär, men det kan ju vara många som satt och såg Grekland spela det i och med att tänka, den där center, han är perfekt för Ajax-fotbollen med liksom sådär, små nät, passer fram i alla lägen och sådär. Det var inte så mycket slåhöjdbollar och nickmål från...
Ja, det är väl, ja, det är Charistias och det är Machlas. Det är två strikers ni har haft som är greker alltså. Det är väl typ det.
Yannis Anastasio hade väl en till center som blev lite mer anonym. Det var det Machlas som var det mest lyckade av dem. Och så runt sekelskiftet. Där han med Kostas Lampro också som målvakt.
Ja, han var tredje målvakt. Ja, precis, Kostas Lampro. Men just det, Anastasio glömmer man bort snabbt, det är sant. Han var ju där med.
Precis, Charistias tog ju sen steget till Feyenoord. Och att han gick till Ajax var övergriplig övergång. Sen att han gick från Ajax till Feyenoord var en övergriplig övergång. Alla Ajax-supporters reaktion var, alltså, stackars Charistias, som sagt, han var ju en bra spelare egentligen. Så, men han hade varit så dålig Ajax. När sen Feyenoord på dekis värvar honom senare på Freetrans var ju alla Feyenoord-supportrar jättearga att man värvar liksom en spelare som hade floppat i Ajax och alla Ajax-supportrar var skadeglada över att floppen hamnade hos värsta rivalerna liksom.
Jag förstår någonstans. Ja. Men det var ju, han presterade i landslaget men inte hans klubblagskarriär är ju inte... Jag skrev hemma. Jag värde Bremen, där var han ju någonstans bra. Får man, men annars så var han mest en liten flyttfågel.
Ja, men det är lite charmigt på sådana spel också som man tänker främst på som landslagsspelare. Ännu mer de som liksom verkligen är mästerskapsspelare som liksom dyker upp en sommar vart fjärde år. Och sen glömmer man bort dem igen. Liksom. Ja, det... men nu 20 år senare så är det ju EM igen och Grekland hade ju en tuff kvalgrupp till EM-slutspelen. Man slutade ju trea efter Frankrike och Holland. Det var ju inte så mycket att diskutera om i den gruppen egentligen. Och så, men man har ju fortfarande chans att ta en av de sista EM-platserna för de tre sista ska ju tilldelas via playoff och tre platser att spela om och Grekland ska möta Kazakstan först i en semifinal nu 21 mars och vinner man där så får man möta Georgien eller Luxemburg i playoff-final om en av de här EM-biljetterna då. Vad tror du om Greklands chanser att ta sig till Tyskland i sommar?
Jag skulle säga att det är lite så som det var med just PAOK och Olympiakos chanser i Conference League. Så mycket bättre chans än så här får man ju inte på pappret. Mm. Utan här gäller det att försöka ta den med hela näven. Ta chansen. Det är som sagt 10 år sedan sist vi var ett stort mästerskap. Och vill man till ett mästerskap så ska man någonstans ändå kunna slå ut Kazakstan och sen Georgien eller Luxemburg i en final. Men med det sagt så jag hyser stor respekt för de nationerna, för många glömmer bort att alltså det här med, kan kalla det för blåbärsnationer, vissa liksom är Luxemburg, men det är ju ingen blåbärsnation längre, utan de det håller ju på att dö ut nästan, det här med blåbärsnationer. Det finns ett fåtal som man kan gå in och säga, de här slår vi med ett par baljer. Men just Georgien, Kazakstan och Luxemburg, det är ju bra nationer. Så det krävs ju att man måste fortsätta på den inslagna vägen och hålla nivån uppe. Inte underskatta motståndet och verkligen se till att man kommer förberedda. Nu, precis idag, så togs beslutet om att playoff-omgång nummer 2 ska skjutas fram för att laget ska få mer tid till förberedelser. Så precis som förbundskapten Poyet har önskat. Så han kommer få 2-3 extra dagar där, en helg. Att förbereda sig inför matchen mot Kazakstan. Och kan det ge resultat. Men ja, som sagt, det kommer att krävas full fokus och att komma upp i de prestationerna som vi ändå har gjort ganska bra ifrån oss i kvalgruppen, trots Frankrike och Holland på Irland också, och sådana har vi mött. Så nej, får hoppas på det bästa.
Jag tänker att även om Grekland på pappret är väl det bästa laget, om man ser bara på lite slutsa av Kazakstan och Georgien och Luxemburg, så tänker man spontant, ja men Grekland ska ju vara bättre än dem. Men samtidigt så, ett lag som Kazakstan, det här är ju världens chans för dem. De har ju aldrig varit så här nära ett EM innan liksom, så de kommer ju vara taggade till 1000 liksom, och har ju allt att vinna, inget att förlora liksom, så man får ju se upp lite med.
Det är det man själv är rädd för, de har verkligen allt att förlora. Vi spelar ju hemma med i Nya Philadelphia, Ajax nya arena, så Kazakstan kommer ju med den känslan verkligen, och de har absolut ingenting att förlora, och det är
och Georgien sen med Kvaratskhelia och så har ju fått fram bra spelare nu, och så det kommer inte heller vara helt lätt fall bli om man
avstängde sig mot Luxemburg, om jag minns rätt, så de fick kvar honom där i semin.
Du nämnde förbundskaptenen Gus Poyet som fått ta över. Hur har han funkat som förbundskapten?
Ganska speciell karaktär. Alltså, någonstans så är han auktoritär, vilket behövs i Grekland. Men hans sätt att ibland spela gör den ännu konfunderad. Han fått resultat, det råder inga tvivel om. Men ibland lite spelarval, trupperna, uttagningarna, lite så. Men jag är överlag nöjd med vad han har gjort. Och sen kan man tycka att vissa uttalanden och trupper och så här som man blir lite så här skeptisk mot. Men jag måste säga att just han som tränare är ändå rätt profil. Rätt för grekiska landslaget, det är han. Det här blir ju hans eldupp dock. Fixar han det här så får han fortsätta, men fixar han inte den här Nations League playoffen här så kommer han att få gå, och då kommer de att testa något nytt förbundet, det tror jag.
Hur ska man ta sig an? Alltså, ser du, vilka nycklar ser du det finns som, alltså, vad måste stämma för att Grekland ska få ta sig till EM? Vad är det viktigaste liksom, spelmässigt att det klaffar?
Spelmässigt är att få in lagkapten Bakasetas och hitta ytor för honom, och att han kommer i andra våg. Han har varit riktigt, riktigt bra de senaste 3-4 åren i landslaget. Han har växt på ett sätt som jag aldrig hade kunnat tro för, låt säga, 10 år sedan. När man såg honom i U21 nere i hamn, exempel bland annat, när vi var där. Så bara hoppade han in där minst, och så man följde man honom lite i karriären i Panionios, började han ta fart, och sen har han bara växlat upp. Han tog ju en tur till Turkiet och fick Erol Bulut som tränare där i Alanyaspor, en gammal Olympiakos-spelare, turk faktiskt. Och han bara tagit sån enorm fart, så jag är superimponerad av hans karriär sen. Så att få in Bacacetas och få honom till skottlägen, andra vågslöpningar och hitta yta för honom är en offensiv nyckel. Han är centralpunkt för offensiven. Sen har vi bra, flera valmöjligheter i anfallet på strikerpositionen. Potis Ioannidis i Panathinaikos är fenomenal anfallare som också bara hans marknadsvärde har skjutit i höjden här efter Europa League och prestation i ligan. Och så har vi Jakob Markis på andra sidan Atlanten i Atlanta, där han har tagit fart också efter Celtic-äventyret. Och vi har Vangelis Pavlidis såklart i Holland som du känner väl. Han har ju haft lite svårare att prestera i landslaget än vad han haft i AZ. Bombar ju i mål till höger den tiden. Men han har haft lite svårare att komma loss i landslaget. Känns som att det är lite psykologiskt där också.
Ja, precis. Han har ju varit lite speciell i AZ. Alltså, han har ju varit jätteduktig i AZ. Och så, men känner man att han verkligen, därifrån i alla fall, verkligen ser utrymme i en ganska fri roll offensivt. Liksom. Så, men det kanske inte kan vara lika fritt i landslaget, eller han blir lite mer låst.
Men han har inte gjort mål på två år i landslaget. Man ser lite att det är hemma honom i prestationen och att han går och tänker på det och funderar på det när han spelar. Det är kroppsspråket. Sen i AZ den här säsongen så han ville ju så gärna flytta förra sommaren. Det var han ville, Milan drog i honom. Jag tror att det var någon spansk klubb med, läste jag. Och han fick igenom flytten. Och så jag kan ju, det lilla jag har sett i highlights-format och så från honom den här säsongen jag har sett är ju att han har blivit så mycket mer målinriktad på att han ska göra mål. Han ska höja sitt mål. Han ska höja sitt målsnitt. Så men i landslaget, ja, det är också tuff konkurrens. Man känner, presterar han inte så finns ju Jakob Markus och så finns ju Anidis där framförallt. Och tar hans plats och tar speltiden. Så men det är ju nycklar där. Och sen att hitta en balans i defensiven också. Det har varit lite svajigt på ytterbackarna. Framförallt högerbacken där. George Baldock, Sheffield United har ju kommit in och spelat. Och någonstans levererat ganska bra. Men lite oro för högerbackspositionen. Vänsterbackar har gått om. Tsimikas, Giannoulis. Det finns jättemånga fina vänsterbackar. Men högerbacks... Så skulle vi möta Jorgen i final. Kvaratskhelia, vänsterytter mot... Ja, man är ju viss oro i så fall. Men ja, en match i taget.
Ja, precis. Josh Bullock, han, vad heter det, engelsman va, som hittade grekiska... vad blir det, morföräldrar eller...
Om det var mormor eller farmor. Mormor tror jag det var. Morfar, mormor. Ja. Mormor eller morfar.
Georgios Baldokidis eller något han byta till. Men ja, vi ska väl ta och börja runda av här, tror jag. Men jag tror i alla fall att mitt amatörmässiga tips är i alla fall att Grekland ändå löser playoffspelet och så. Jag tror ändå att rutinen man har ändå toppspelare, man har ju fler toppspelare helt enkelt än de andra konkurrenterna där. Så jag tror ändå vi får se Grekland i Tyskland i sommar.
Ja, då blir det en spännande grupp där med.
Ja.
Turkiet och lite annat smått och gott.
Så... Ja, precis. Det kan vara bra för underhållningen också. bli lite...
Kanske UEFA kan liksom styra upp lite.
Ja, precis.
Pusha sig i den riktningen.
Ja, precis. Tack så mycket för idag, Andreas. Jättekul att höra lite mer om...
Roligt initiativ, den här podden. Fantastiskt. Jättekul. Ja. Tack.
Tack också till alla ni som har lyssnat. Det här är Fotbollsatlasen, en podd av mig, William Edström, för Svenska Fans. Vill ni komma i kontakt med mig så nås jag bäst på william.edstrom@svenskafans.com eller på Twitter under namnet Vyeds, WYEDS. Vi hörs igen inom kort med om fotboll från en helt annan del av världen.